kanske ska snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Simpodden, Hultén och Jansson. Detta är upplaga nummer 70 och med raska bestämda steg så är vi på väg mot den 100:e podden nu. Inte illa, Jansson.
Nej, det är bäst vi skyndar oss så att vi hinner de där sista 30 också.
Du, det här är ju en riktigt simintensiv period just nu. När vi spelar in det här så snackar vi fredag mitt på dagen och då är vi inne i en superhelg när det gäller simning. Där vi har SM, där vi har amerikanska VM-uttagningar av mästerskapen, vi har Europa juniormästerskapen och så har vi vår gode vän Jonas Kolting som är ute och harvar i de stora böljorna runt Gotland. Det är mycket simning nu, eller hur?
Och, ja, och det har ju, och det är egentligen en förlängning av några veckor som det har varit mycket simning med Mare Nostrum och Sjukullars och tyska mästerskapen och så det är ju en underbar tid vi lever i.
Mm, det är det. Så här mycket simning, hade vi klarat det om det har varit så hela året, eller? Då fick vi nästan jobba med simning på heltid ju.
Ja, men gud vad härligt.
Ja, ja, så är det. Välkomna ska ni vara alla lyssnare som vi hoppas inträffa och ta del av denna simpodden nummer 70. Häromdagen så hade vi siminitierat i P1 Sommar när Sara Sjöström var nummer 2 i raden av sommarpratare under året. Du lyssnade på det här och vad tyckte du?
Ja, det är klart jag lyssnade med liksom extra stora öron eftersom man då lite grann känner Sara och liksom följt hennes resa och att man tycker det är så underbart när simprofiler får chansen i det här eleganta och ja, ett program som jag har följt sedan unga år. Hon klarade den uppgiften väldigt bra. Hon byggde upp programmet kan man säga utifrån sin simresa. Hon var inte blyg när det gäller att tala om vad hon var duktig på, men på ett elegant sätt. Sen kom hon in på några områden som jag tyckte var lite intressanta vinklingar. Bland annat kom hon in på ämnet om barn ska tävla eller inte tävla.
Mm, och det hade hon ju lite synpunkter på.
Ja, och men det var lite intressant. Jag har nog inte riktigt fullt ut tänkt som hon tog upp det nu. Hon tyckte ju liksom att man ska ju inte angripa det ifrån om barn ska tävla eller inte tävla. Såklart de ska tävla. Hon utgick ifrån sitt eget perspektiv förstås, men många barn tycker ju om det. Men hon la trycket på, det är ju faktiskt hur föräldrarna agerar när barn tävlar som avgör om det blir bra eller dåligt av en tävling. Och det tyckte jag var lite sådär, ja, det var lite friskt tycker jag. Så den tog jag till mig. Och likaså så tog hon upp liksom hur det ser ut när de kommer till kafeterier och så vidare vid olika idrottsanläggningar med all skräpmat.
Det är också det intressant. Det är väldigt intressant.
Ja, och det, även där tog hon liksom i föräldraperspektivet att föräldrarna då bryr sig om att de ska träna och göra det och det och är väldigt på. Men så nyttjar man skräpmaten väldigt mycket. Så det,
det finns väl ingenting som säljs så mycket i våra simhallar som taskig pommes frites. Om ja. Jag har tolkat mina besök på 416 stycken svenska simhallar rätt.
Nej, så är det nog. Det tyckte jag var intressant. Mm. Sen tyckte jag också då att det var intressant den omvända psykologin hon använder sig av. Vi har ju, du och jag som har varit med, kommer ju ihåg Cassius Clay, alltså Muhammad Alis, hur han framställde sig som oövervinnelig. Och följer man idrottshistorien så finner man ju liksom ett tema i att ska man vinna måste man verkligen liksom tala om att man ska vinna och man måste på alla plan vara trygg i att vara bäst. Och så beskrev hon att hon tänker precis omvänt. Så att alla framgångar som har kommit så har hon känt som en liten överraskning för sig själv. Så hon verkligen trycker ner, på ett vis trycker ner sig själv. Och jag tror det kom från hjärtat, som hon uttryckte det. Det tyckte jag också var lite intressant. Man behöver inte vara kaxig mot konkurrenterna. För det är faktiskt när själva tävlingen startar som det avgörs. Så summa summarum, en njutbara 90 minuter.
Mm, kul.
Ja.
Jag ska köra den där sommarpratet i bilen imorgon. Så att vi får väl se. Jag har inte hunnit lyssna på det nu, men det ska bli spännande.
Vi saknar det här, Bosse.
Ja.
För jag är ju i Borås, ja.
Ja, du är det ju.
Ja, och vet du vad? Inom loppet av, säg 5 minuter, så hälsade jag på 3 personer. Tillsammans har de 9 olympiska medaljer. Vilka 3?
Ja, vem kan vara där då? Jag såg att Carl Arvidsson vann JSM-guldet på 200 meter bröstsim. Så jag kan tänka mig att pappa Per är där, va?
Då har vi klarat av en medalj.
Sen tittade jag på den alldeles underbara presentationsfilmen från Lass Linköping. Som presenterade sin SM-trupp i videoformat och gjorde på ett mycket fint sätt. Och då fanns ju tränarna med där. Och Anders Holmots var en av tränarna som jag uppskattar väldigt mycket att han finns med i simningen nu. Så han måste väl vara nummer 2.
Men hur många medaljer har han då? Så vi får ihop till 9.
Oh, det är många. Det var 3 i Barcelona. Sen så tog han 2 stycken. En individuell och en lagkapp i Atlanta, va? Var det inte så?
Atlanta blev väl bara lagkapp.
Var det bara lagkapp där?
Ja, då tog 5 har han.
Ja, 5, ja.
Ja, så du är uppe i 6 och du är på spåret. Nu har du bara en till som jag har hälsat på.
Ja, det är ju simhopp där uppe. Det kan ju att Ulrika Knape.
Men nu får du väl skärpa det.
Ja.
Vi har ju simmerska i bassängen.
Ja, såklart. Men jag tänkte, men du kanske inte har stött på henne nu. Ja, vi har ju Sara Sjöström.
Ja, det tycker jag var lite kul. Mm. Inom bara några minuter så är det 3 stycken före detta och nuvarande världsartister. Mm. Härligt.
Det är väl bra.
Ja,
att det är lite stjärnor på SM.
Ja.
Ja, men innan vi slirar in alldeles för mycket på Borås och SM. Jag kommer dit som sagt. Fast inte riktigt som jag hade tänkt mig från början hela tiden. Av rutiga och randiga orsaker. Men det ska bli kul att göra sitt 99:e SM ändå. Men innan vi slirar in för mycket på SM. Just nu pågår det Europa juniormästerskap i Netanya, Israel. Ska vi försöka göra någon korta analys när halva den tävlingen har gått. Vi har ju några tjejer som är på gång och kanske kan lyckas till och med bra idag. Då tänker jag Hanna Brunzell som gjorde ett bra semifinalsimning på 200 bröstsim igår och gick till final som 2. Sen idag har vi 2 stycken fjärilsimmerskor, Junevik och Rosvall, som ligger 2 och 3 på 100 fjäril. Men det har ändå inte varit så tokigt sett utifrån personliga rekord. Men vi är en bra bit ifrån Europatoppen på juniorsidan om vi tittar lite mer breddmässigt. Vad är din känsla i det här efter några dagars tävlingar?
Ja, men beskrivningen du gör, den har jag ju egentligen samma känsla kring. Sen är då frågan, ska vi vara allvarligt bekymrade? Om vi inte riktigt hänger med på ett bredare sätt på ett EIM. Troligtvis inte, för när gräver man lite i hur olika nationer har lyckats på EIM så finns det ingen rak linje att framgång på EIM är likadant som att det sen blir framgång på seniorsidan och de stora mästerskapen. Så
möjligtvis med undantag av ett land.
Ja, undantag finns, men nu tittar jag på ett längre perspektiv. Ja. Det finns ingen rätt linje. Undantagen finns ju. Mm. Och det är precis vad jag vill kalla dem, undantagen. Vilket tänkte du på då förresten?
Ja, jag tänker på Ungern, som oftast gör bra Europa juniormästerskap. Sen fortsätter de simmarna uppåt och lyckas bra. Ungern är ju det stora landet på EM.
England kan man ju säga har i tanke på i sin OS-satsning där också ett antal EIM ingick har ju också lyckats lite grann. Mm. Men sen har vi ju Italien till exempel som ju många gånger var lysande som inte alls fick till det.
Mm.
Men så, nej, Om vi känner att de här simmarna simmar tekniskt bra och har mer att ge när det gäller progression i träning, då behöver vi inte vara bekymrade.
Nej. Det är väl ganska väl analyserat tycker jag också. Men som sagt, det känns ändå som att vi skulle behöva några spetsar till, några som är närmare finalkänning än vad vi har idag. Mm. För det är rätt så många som är typ B-finalister. Och sen har vi ju riktigt stora luckor också. Jag ser det bland annat på damfrisim, och herrryggsim är inte speciellt lysande där nere heller.
Damfrisim, om man tittar i ett längre perspektiv, ser ju lite mörkt ut för svensk simning. Även om vi nu har Sara och Michelle och Louise och så vidare, men dess bakom är det inte jättestarkt, och det tycker jag fick en känsla av när jag såg 200 frisim idag på försökerna här också.
Ja, vi är inte klara med EM ännu, så vi får väl anledning att återkomma till det när vi ska sammanfatta det. Men som du sa tidigare, det har varit en ganska vild och galen simperiod nu med Maren Åström-tävlingar, tre stycken i Monaco, Barcelona och Cannes. Och sen så avslutades då den här, ska vi kalla tävlingscirkusen, som dock icke, den fjärde tävlingen inrymdes inte i Maren Åström. Det var ju Sjukullars trofé i Seven Hills, eller ja, Colisette i Italien. Där simmade ju några av svenskarna ganska bra. Överhuvudtaget så har vi haft en ganska bra Maren Åström-cirkus. Sara har ju varit fantastiskt och verkligen visat. Men också Michelle Coleman.
Mm. Ja, fantastisk räcker ju inte längre för Sara. Ja, Michelle Coleman tycker jag ser stabil ut. Simmar bra på både 100 och 200. Och har hållit en hög jämn nivå. Så att det är ingen tvekan om att hon är en stark finalkandidat. Kanske, men då måste hon ner under 1,55 om hon ska slåss om medaljerna på VM. Men det ser väldigt stabilt ut. Mm. Sen noterar jag ju lite grann från Sjukullar att till exempel Pernille Blomö, regerande olympiska mästare innan, 24-13. Det har jag lite respekt för. Hon är ju nosa på 24. Hon är ju den just nu som kanske bäst följer Sara. Och hon är oerhört vass sista 10 metrarna om hon är nära med. Så att Sara kommer ju bli utmanad på VM. Kromi Vidjojo 53.07 på 100. Svårt att värdera. Man vet ju inte alls hur träningsperioden ser ut. Så att det tätnar till med tanke på att det simmas i USA också.
Ja. Men innan vi tittar på USA så har vi ju haft, vi fick ju med oss ett svenskt juniorrekord i USA genom Petter Fredriksson, hajen / Malmösimman som gjorde 55-62. Det var väl bra, han stack ju över till USA efter nyår och har inte haft så lång akklimatiseringsperiod där ännu.
Det ser ju jättespännande ut, det är ju stort grattis till honom.
Ja. Sen ett land som också haft mästerskap i den här perioden är Tyskland, som tidigare var Europas ledande simnation, men det var inte bra, och när man summerade de tyska mästerskapen så var det bara 7 simmare som hade klarat VM-kvaliteten. Nu blev truppen bra mycket större. Det var bland annat så att Marco Koch, brödsimman, klarade inte VM-kvalet, men någonstans där så hade de väl haft lite otur när de tänkte, va? Så de var ju tvungna att ta ut Kock och någon till som wildcards. Så de har en trupp på 16 simmar totalt.
Alltså det tror jag var jätteviktigt att de tog ett sånt beslut, för att om en nation simmar dåligt och sen ytterligare liksom då åka ut med små trupper, det skapar en enorm negativ spiral. Så att det tror jag var strategiskt rätt utav tyskarna, men innan de blir en världsnation igen, ja, men det kanske dröjer 10 år.
De har haft mycket stora inre problem och samla ihop sin simning, verkar det som, vad jag har förstått på de som vittnar om detta.
Ja.
Du, USA, de är ju inne på tredje dagen av, har ju tävlat 3 dagar nu på sina mästerskap och VM-uttagningar. Ska vi få stora självan över det som händer i USA?
Nej, absolut inte ur ett Sara-perspektiv. Sen är det klart att de kommer att vara den, sannolikt den bästa nationen när det blir VM. Men det var inte så där så att man ställde sig upp och gallskrek att det var imponerande. Några resultat sticker ut. 4.06 på 400 medley utav Carlis till exempel. Lily King gör klart under 30 på 50 bröst och det är ju en viktig indikation vad Jenny har att förvänta sig som regerande världsmästarinna. Men det är klart de får ett vasst 4x100 lag både på damer och herrar, det får de ju, men ja. Inget sådär så att jag hajade till, nej.
Nej.
Än så länge, men det är några dagar kvar.
De hade ju en ny tjej på 100 frisim, Mallory Comerford, som kvalade in och satt
52,8 va?
ja, 52, vad det jag tänkte, 52,81 första gången,
Ja,
53
okej,
va.
81.
Slog ju bland annat Simone Manuel, OS-mästarinnan, och tog en av två platser. Det är klart att de har ju en fjärde tjej på 53,99, men nej, de är inte riktigt på hugget där. Även om man tittar in på herrsidan så hade fjärde gubbe där, Zac Apple, 48,23. Så att det är klart de blir jättegiftiga lagkappor, men sett som du säger ur ett Sara-perspektiv så är det ju inte så att vi
Nej.
behöver vara
100,
jätterädda.
nej, 104 vann då på 57,6. Det
Ja,
var väl Kelsey Worrell.
och tre simmerskor på 57 sekunder. Ja,
Ja.
så är det ju naturligtvis. De är duktiga. Vi har ju inte summerat det heller riktigt än. Det kanske vi får chans till. Om vi då ska titta lite på SM. Det som nu inträffade här på förmiddagen i Sveriges regntätaste stad. Regnade, eller?
Nej, det regnade inget på försöken. Det kom några små droppar på slutet vid lagkappen, men väldigt lite. Det var lite byiga vindar, men inte jättekallt.
Ser det bra
Så.
ut, tycker du, på arenan och runt omkring och sådär? Känns det
Ja,
som ett SM?
absolut. Bra speakers. Ja, det var ett ganska typiskt försökspass. De hade gärna fått simma lite fortare i några grenar kan jag tycka.
Vad är du mest nyfiken på under SM?
Alltså, Sara har vi ju avvecklat så det är ju inget som vi lägger fokus på nu även om hon, vem vet, hon kanske drar till med ett världsrekord på 50 fritt. Men jag är nyfiken på våra bröstsimmare Erik, Sofie och Johannes. Jenny har ju visat vad hon kan och är på rätt väg. Och Erik har ju gjort det också, men jag är ändå lite nyfiken på honom. Och sen, var står Sofie någonstans? Var står Johannes? Det är jag nyfiken
Johannes
på.
Skagius och
Sofie
Sofie
Hansson.
Hansson, ja.
Ja, och Erik
Persson.
Persson, ja. Så det är lite bröstsimsfokus. Och sen lagsimmarna, ursäkta att jag kallar dem det, Ida, Nathalie och Louise, alltså Ida och Nathalie Lindborg och Louise Hansson, är jag också lite nyfiken på för att man vill ju inte att de är för långt bort ifrån den där absoluta
Nej.
toppformen. Och VM-laget idag åker ju inte iväg på något speciellt VM-läger utan det ser lite olika ut. De åker till olika ställen alla de här fram till de träffas och åker dit 20, tror jag det var, juli. Så att det är ett lite, pratade lite grann med Ulrika, det är lite ovant och att man inte har ett så kallat VM-läger före. Så att någonstans så känner jag att jag vill se att de är uppe och presterar.
Men om du tittar på de olika könen så att säga. Vi hade en väldig uppgång på herrsimningen här för ett år sedan ungefär. Har det bedarrat lite, eller
Ja, det
hur?
tycker jag. Ja, absolut. Det är min känsla att den har bedarrat. Hoppas verkligen att de här dagarna visar att den känslan är felaktig.
Ja. Du, sen simmas du open water också i under SM. Har du klart för dig ungefär hur vi står på öppet vattensimningen som i sig då tillsammans med swimrun har fått en väldig skjuts i Sverige. Men hur ser det ut på toppnivån? Vet vi det?
alltså det man vet efter nu 30 år att Open Water har funnits med på det internationellt, alltså på VM och så, är ju att nivån på de simmarna är ju minst lika hög som de som är i bassängen. Så att ur ett sånt internationellt perspektiv så har vi en lång resa kvar. Våra på här sidan så simmar ju våra simmare runt 16 minuter på 1500, som då ska tampas med sådana som är goda för att göra 15 minuter. Och jag minns ju väldigt väl när jag var, när Eva Berglund gjorde en turné som ju då var duktig i Sverige och höll 15:e till 20:e plats i världen och fick simma ett OS. Och då var jag ju på några open water tävlingar. Och då var ju bland annat Grant Hackett, åkte ju iväg och skulle vinna enkelt, trodde man. Men när man hade simmat 8 kilometer av de 10, då liksom, då var resan över för honom. Så att
man måste vara specialist.
Ja, det måste man vara. Men jag tycker det är jättebra, och all support till de här nu som satsar på det, för jag tror att det är en gren som kan generera pengar, för jag tror det kan vara intressant för sponsorer etc. Så det är ett område som vi ska bevaka bättre än vad vi gjort, tycker jag.
Du, en som inte är rädd för open water, det är vår vän just från Borås, Jonas Kolting. Det är en galen, härlig simmare som just nu kajkar runt Gotland för att simma Gotland runt och landa i Almedalen. Lagom för att tala om för folk att vi behöver 100 nya simhallar de närmaste 10 år. Det är en tuff resa han gör om man följer hans videoblogg.
Ja, för några dagar sedan var det bara 7 grader i vattnet till exempel. Nej, men han är ju mer än en Ironman och en lysande ambassadör för simidrotten. Och jag tror det är svårt för oss allihop att föreställa oss vad det innebär att göra det han håller på med och simma runt Gotland. Det är stor respekt för honom. Han tycker jag vi ska intervjua någon gång.
Ja, det ska vi göra. Och ja, vi ska väl påminna alla er som lyssnar på det här att gå gärna in på hans hemsida kolting.se, och så gör ni en signar ni hans petition om 100 nya simhallar i Sverige närmast 10 år. Det kan man göra på den hemsidan. Det har jag gjort. Jag hoppas att ni också gör det, och du också gör det, Jansson. Gå in yes, där och säg till att ni vill underteckna den petitionen, för det är väldigt viktigt att vi är många som tycker och tänker runt det. Så att kolting.se, gå in där, och där kan ni läsa om Jonas eskapad också. Det är en härlig figur. Jag tror vi ska ta tag i honom här när han ska få sammanfatta det här gotländska äventyret också lite senare. Det ska bli, kan vara kul.
Han har satt gotländsk sommarnatt i ett annat fokus.
Det kan man väl säga. Ja. Lite windy, lite kallt, men som sagt var.
Kan du nynna på den melodin?
Ja, det kan jag. Gotländsk sommarnatt, var det inte Ernie Englund, hette han inte det, som trumpetade den en gång i tiden? Ja, nej, jag sjunger inte sådär ofta. Jag har sjungit det en gång i simsammanhang, och det var när bandspelaren inte startade på SM i simning 1993 i Göteborg. Det var väl så att min kollega den gången, Olle Kylborn, när vi skulle trycka igång den där bandspelaren som det var på den tiden, då tryckte han på record istället, och det blev inte så bra för det bandet som satt i, och då skulle vi ju sjunga nationalsången. Och när han hade upptäckt då att han hade tryckt på record, då gick Olle lätt viskande och sa att jag måste sticka iväg på toaletten eller något sånt där. Och sen fick jag resa mig upp, och så fick jag ta de första tonerna och sjöng där. Det var inte roligt. Jag gör inte om det, så lura mig inte till någonting.
Nej,
sånt.
Men det visar på att du är handlingskraftig, och det gläder mig.
Absolut. Ja. Du, vi har ju varit lite småstygga mot SVT här. Och
nej,
vi har varit kritiska. Det kan vi väl säga.
Ja, vi har sagt vad vi tycker. Stygga tycker jag inte.
Nej, vi kan väl säga så här att vi tycker att SM-veck-satsningen är fantastiskt bra. Den tycker vi är bra, men vi är väl, kan vi vara lite kritiska då också. Det är väl det här, är det inte lite för mycket galen satsning på herrfotboll med Confederations Cup och U21 sett i förhållande till damfotboll, eller hur är det? Är det jämställt eller är det, nej, det är marknaden det som styr, eller hur känner vi det?
Nej, det styrs ju av intresset på de som lägger programmen väldigt mycket. Det tror jag ju. Det är klart att det inte är jämställt, och det är ett område som kanske man... Det skulle ju vara intressant att få lite mer fakta på exakt hur mycket tv-tid herrar respektive damer får. Man gör ju vissa mätningar och så, men jag vet inte om man lägger in typ när det är en hel fotbollsturnering för herrar, som det nu är med Confederation Cup, där man då visar det här trots att det är inget svenskt lag med. Man hade en kraftig bevakning på U21 EM som gick här förleden. Och det vore intressant om det hade varit tvärtom, att det hade varit en stor damturnering och U21 för damer, om det hade varit samma stora satsning. Det tvivlar jag på. Mm. Så i den meningen har de fortfarande en hemläxa att göra.
Mm. Där har vi, vad de tycker vet vi ju inte riktigt. Vi hoppas vi, nej, kanske får svar på det. Men vi kan väl i alla fall ge mycket beröm åt deras satsning på SM-veckan, med alla de idrotter som får fokus som normalt sett inte finns med i tv. Det tycker jag är väldigt bra.
Ja, men det får ju inte mildra samvetet att se över hur man på ett brett perspektiv skildrar idrotten. För då blir det ju lite bondfångeri att köra SM-veckan. Men SM-veckan är bra. Det är många saker som är bra som de gör. Det finns många duktiga journalister på SVT. Sport är ju ingen tvekan om, men att det är ensidigt och icke jämställt, den magkänslan får nog, det kommer nog dröja innan den försvinner hos mig.
Mm. Det, ja, nu är det SM-fokus här ett tag, och vi ska följa det med största intresse, och även avsluta amerikanska mästerskapen och EM, och också följa Colting in i mål. Så det är mycket simning några dagar fortfarande, det ska bli kul.
Mm. Mycket, det blir ju fantastiskt kul, ja. Jag ser fram emot att när du kommer hit. Ja, ja. Så vi får djuploda lite grann.
Ja, precis. Du, ungefär där stannar vi idag med simpodden Hultén och Jansson, den 70:e upplagan, som förhoppningsvis får några efterföljare framåt också. Har det gått i Borås?
Tack, detsamma, har det gått.
Ja, tack så då, hej. Tack alla ni som har lyssnat, och på återhörande. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.